Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Det här är avsnitt 41. Jag heter Sarah Dornfiner och veckans gäst heter Per Andersson. Per är skådespelare, komiker, manusförfattare och regissör. Han har arbetat i otaliga produktioner under åren, både på scen, tv och på film. Han föddes den 17 november 1976 i Mölndal utanför Göteborg. Och förutom att han har varit en av grundpelarna i humorgruppen Grotesco så har ni garanterat kunnat se honom på scen. Nu senast i pjäsen Art med Johan Reborg och Henrik Schiffert. Eller i musikalerna The Book of Mormon, Rock of Ages, La Cage aux Folles, Fars som Spanska flugan eller snart hoppas vi i hans egna show Räkhäst. På tv så har han gjort succé i allt från Time Out och Parlamentet till Så ska det låta. Och nu senast dessutom som programledare för Melodifestivalen. Han har också skådespelat i Panik, i Tomteverkstan, Solsidan, filmerna I rymden finns inga känslor, En del av mitt hjärta och snart i Till solen går upp. Just när vi gör den här intervjun så spelar han faktiskt huvudrollen i Göta kanal 4. Japp, det kommer en uppföljare till den svenska klassiken. Och utöver det så jobbar han med mig och lite andra artister i turnén Digilo. Trots att vi har försökt i månader att få ihop den här intervjun så var det enda tillfället att göra den på en lunch innan ett gig på turnén efter en väldigt lång och sen hemresa tillbaka till Stockholm. Vilket ni kanske kommer märka. Jag hoppas att ni finner det både charmigt och underhållande när vi pratar om allt från studentspex till punch eller hur det är att prata allvar med en kille från Mölndal. Det här samtalet är i alla fall allting jag vill att den här podden ska kunna vara. Helt olika varje gång och någonting för alla. Så kompisar, tack snälla för att ni lyssnar, kommenterar och delar. Jag hoppas att ni får en ljuvlig stund tillsammans med mig och Per Andersson.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hörni kompisar, spänn fast säkerhetsbältena. Nu åker vi.
Ja, jag låter. Låter jag? Hur låter jag?
Du låter som en skådespelare.
Ah!
Som rösten, som sitt instrument.
Ah.
Jag börjar med att säga hej och välkommen till Talk to me, Per Andersson.
Tack snälla Sarah Dornfiner, vad trevligt att få vara här.
Och också förklara då läget att vi är just nu på en turné och liksom slänger in den här intervjun på en lunch som vi ska välja. Och jag har alltid med min egen utrustning. Av någon outgrundlig anledning så har jag just idag glömt mitt mikrofonstativ. Så jag sitter alltså och håller i min mikrofon så att det ser ut som att jag ska sjunga, göra stand-up. Så om ni tycker att det låter och knarrar och liksom skålas och så är det för att vi också sitter och äter lunch. För det är lite så vi jobbar just nu. Försöker hinna med allting på samma gång.
Ja, men det är det. Det är Digilo-turné och far och flyger över hela Sverige. Mm. Och så ska allt annat in i det där också.
Mm. Och det betyder att jag måste få börja innan ställa en fråga. Får jag börja med det?
Alltså det börjar med en fråga, eller så programmet går
till. Men jag tänker att jag ändå vill ta reda på lite saker.
Mm, på den stunden. Du är cut to the case bara. Bam.
Ja, men lite så. Nej, men så här,
jag gillar det, jag är för.
Jag tycker ju väldigt mycket om dig och premissen för folk så att de vet ungefär vad vi har för relation är att vi jobbade ihop för drygt 10 år sedan då vi inte kände varandra.
Det är så jävla länge sedan.
I en föreställning som heter Ugglas revy med Magnus Uggla och Annika Andersson och en massa härliga människor. Och nu får vi för första gången sen dess jobba ihop.
Alltså, så är det faktiskt. Mm. Det känns liksom som vi har gjort mycket mer än vi har.
Ja, men det har vi inte. Och nej. Det som är spännande med just varför jag vill ha med dig här är för att när man jobbar med människor som är i sitt element, alltså just nu är vi på turné, då pratar man ganska ofta om det man gör just nu.
Ja.
Och det är så mycket som har skapat dig som jag är så sjukt nyfiken på. Jag kommer börja med typ världens absolut enklaste fråga. Var föddes du och vad hette dina föräldrar?
Född i Mölndal, Bifrost först och sen flyttade vi till Baltorp. För den som är geografiskt intresserad av det. Och sen heter mina föräldrar Tommy och Marita.
Om du skulle beskriva Mölndal, hur var den uppväxten? Hur ser det ut i Mölndal för folk som inte har varit där?
Mölndal är ju en kommun som gränsar till Göteborg. Många tänker liksom att det hör till Göteborg till och med. Men det är en kranskommun, heter det inte så? Jävla roligt ord tycker jag. Kranskommun.
Verkligen. Hur var uppväxten? Hur bodde ni?
Nej, men först bodde vi då i höghus. Sen flyttade vi till radhus. Alltså, väldigt så, alltså, jag vet, alltså, jag minns bara att jag hade skitkul. Det var massa barn, det var lek hela tiden. Vi sprang runt på gårdarna och lekte. När jag ser tillbaka på det så känns det som att jag får lycka i bröstet.
Vad jobbade dina föräldrar med när du var liten?
De jobbade på Telia. Telianer, som det heter. Så de är telianer. Och farsan har jobbat hela tiden. Och sen gjorde morsan ett bryt någonstans mitt i, för hon hade alltid velat öppna café. Så då sa hon, nej fan, nu gör jag det här några år. Så hon slängde Telia åt sidan och så öppnade hon och min syster öppnade café.
Gud vad mysigt.
Supermysigt.
Inte längre.
Nej, nu är de ju pensionärer.
Ja.
Ja.
Ungefär hur gamla var de när du kom?
Ja, runt 30. Syrran är ju 9 år äldre än mig.
Vad heter din syster?
Liselott.
Liselott. Om du skulle ta en egenskap från din pappa och en egenskap från din mamma som du väldigt tydligt har ärvt, vad är det?
Men jag tänker att morsan är rätt. Ja, men hon vill att det ska hända lite grejer. Det är lite fart och fläkt över henne. Och även lite det här liksom att ja, nej, nu vill jag pröva det här kaféet. Från ingenstans. Nu har jag tänkt på det. Nu gör jag det. All in på något sätt. Det tänker jag. Så tänker jag att farsan är, han är snäll, han ställer upp på folk och han är...
Det är ju du med.
Är schysst och tycker det är trevligt när det är trevligt på något sätt.
Det låter ju som att det var väldigt strängt när du var liten.
Ja, nej.
Nej?
Nej, det ska jag inte säga. Nej, men det var högt i tak. Mm. Det var roligt.
Vem var du när du började skolan?
Jag tyckte skolan var rolig. Det hör man ju ofta folk som säger, jag trivdes inte i skolan. Jag trivdes alltid i skolan. Sen var jag nog inte så jävla bra i skolan, tror jag inte. Jag var nog lite hyfsat medel, bra på något, dåligt på något annat. Jag hade inte svårt att få kompisar, utan vi hängde hemma hos mig och vi hängde hemma hos dem. Och, ja, men det var ju lite så här, jag vet inte om jag var klassens clown, känns lite, men det var ju så här på roliga timmen och så här, så var det ju pjäser och grejer man skrev. Och fixa uppträde.
Ja, jag tänkte fråga, när man pratar med folk som jobbar med humor så är det ju en ganska tydlig fråga. Minns du första gången som du fick någon att skratta och hur fick det dig att må?
Nej, det minns jag inte.
Nej.
Men jag minns att, ja, men jag tänker igen på familjen, så det var, att det var nära till skratt.
Skämtade ni mycket med varandra?
Ja, farsan skämtar hela tiden. Morsan skämtar jävligt. Visst, det skrattas mycket hemma hos oss. Det kan vara, farsan kan sjunga en liten sång, han kan gå in i en karaktär, morsan kan komma och få för sig på hand. Idag ska jag ha clownnäsa på mig när jag går till jobbet för att pigga upp för de andra. Så går hon hemifrån i clown, eller vad det nu kan vara. Det har varit roligt och roliga släktingar, högt i taket, jävla liv när det har varit släktmiddagar och bullrigt. Och, så att jag tror att det är det. Det har känts väldigt härligt, eller jag har känt mig bekväm med det, eller det känns mysigt med kul.
Minns du när du var liten vad du hade för liksom drömmar om vad du skulle bli när du blev stor?
Alltså, jag spelade någon form av teater när jag var 4-5 år. jag kunde fan knappt prata, men det skulle tas på några peruker och lösmustascher och gå runt med. Och varför det? Inte en jävla aning. Jag vet inte. Så här, varför jag höll på så där.
Mycket fantasi, mycket liksom sagor och tankar i huvudet.
Ja, det tror jag. Det fick jag stava som en kratta. Men de skrev alltid när det var så här svensk prov och så här, så sa alltid läraren att jag fick alltid plus för min fantasi. Jag vet att de också ibland läste upp mina grejer för klassen. Så här kan man också tänka typ, och så garva alla som fan. Så hade jag något märkligt infall. Och vi började skriva sketch. Så vi skrev våra grejer. Jag hittade ju mitt gäng, eller vad man säger, jag hittade andra som höll på det här roliga timmen. Och så här, så tycker jag ibland när man har pratat med folk, man kommer på det här med teater, så känner man sig ensam, eller det är ingen annan som vill. Jag ska säga att jag hittade de här jävla idiotvännerna, och vi började spela teater tidigt och höll på med det där. Sen tänkte man, det där kan man aldrig leva på, det där kan man inte göra. Och det var ju fotboll också, och handboll och scouter och allt sånt där som man höll på med parallellt.
Vilka var de här andra idioterna då när du var liten?
Ja, men det var verkligen två stycken. För ena var att det fanns teaterhuset i Mölndal som vi började spela teater i tidigt. Och som var någon så här paraplyorganisation. Så det var en massa grupper i det här teaterhuset som var en bubblande förening med en eldsjäl som drev det där. Det puttrade och sköd på det här teaterhuset i Mölndal, och det kom och gick folk, gamla som unga. Vi hade så här sommarspel på sommaren. 12-13 år, spela hela somrarna. Och då var det liksom, vi kunde spela Ronja Rövardotter. Jag var en av, ja, då kanske jag var lite äldre, 16 eller något sånt där. Men då var man en av rövarna. Och däremellan var det liksom barn som spelade vildvitter och grejer. Och det var ju de här då 25-26 upp till 30 som spelade rövarna. Och vi umgicks liksom över alla åldersgränser i det här. Det var ju liksom fantastiskt. Jag var med i Mölndalsrevyn tidigt också. Där jag spelade revy jättemycket. Och då vet jag att det var Lennart Olsson framförallt, han har gått bort nu, men vi två spelade liksom sketcher och skrev ihop. Och se han som har spelat revy i 45 år och hade gjort den revyröven, och gå in och se hans timing när han berättar vitsar eller sketch. Alltså det, och stå på sidan på teatern och bara se hur han bara tog publiken på ett helt oerhört sätt. Och det fanns några människor som var med där som liksom var äldre, som hade spelat mycket med Sten-Åke Cedre och de här, fast som nu spelar revy i Mölndal och så här. Så det var ju otrolig skola att stå och se på dem. Så det var teaterhuset, och sen i teaterhuset eller utanför teaterhuset så var vi en liten grupp som kallade oss för humoristerna, inte alls inspirerade av Galenskaparna.
De är ju liksom en generation över er, kan man säga.
Eller? De slog igenom 86 med Macken, då var vi ju 10 år.
Skulle du säga att de var idoler?
Ja, det var de absolut. Var det, och sen vet jag också, det var med fans, Gösta Ekman, ja, men Hasse och Tage och sådär. Det har ju plöjts verkligen. Och Monty Python, för guds skull. Ja, det finns några sådana där. Mm. Och Peter Sellers och så, som man har sett. Mm. Då startade vi en grupp som heter Humoristerna. Och från början var det jag, det var Huvudet, Martin, min äldsta kompis. Vi har känt varandra sedan vi var 3 år, så var det Petsson. Och så var det Robert som sen hoppade av, och då kom Kenneth in. Så det var,
kallades du för Per eller kallades du för något annat?
Nej, Per är så kort namn, så det blev aldrig något. Men jag har också försökt med smeknamn. Jag har kallat för Lill-Per för att jag ofta var alltid yngst i alla grejer jag var med. Men det fick aldrig fäste. Punch-Per har jag kallat för, att jag älskar att dricka punch.
När började du dricka punch?
Ja, men då var det så att Huvudet gick på, så här, han utbildade sig sjuksköterska. Och där var det en lärare som såg revyer som Humoristerna spelade. Och då sa hon, ska inte ni vara med och spela spex? Vi smugglades in i filosofspexet, för vi var alldeles för unga för att vara med där. Men då kom vi in i den fantastiska studentvärlden. Och där dricks det ju punch och sjungs. Och det var en värld som öppnades. Så där blev jag punchbiten. Alla dricker punch i 3 år och slutar, men jag... Det är så jävla trevligt.
Du har inte slutat dricka punch.
Nej, jag har inte slutat dricka punch. Jag kanske har fördruckit mig lite på punch, men punch är kanon.
Kan du förklara revy, spex, fars? Om du bara beskriver ungefär vad du skulle säga att skillnaden är i sorts humor.
Ja, men revy är ju lösa nummer. Sketcher är väldigt mycket revy, staplade på varandra. Sen finns det ju olika sorter. Jag tycker det är roligt att man försöker hitta en liten tråd i revyerna. Spex, det är studentikost. Då har man ju ofta, som bas har man ju då något historiskt. Det kanske är Gustav Vasa, så jag vet spex om Gustav Vasa. Så har man läst på, så handlar det om Gustav Vasas liv. Bara det att det kan komma in Anders Tegnell kommer in och är en figur. Och det mashas med nutiden också, vävs det in sånger, stämsånger, gärna en punch i detta. Och det är också roligt, för i Spexier också, först om man spelar Spexier också, publiken är ju delaktig. Så till exempel om ett nummer går hem som fan, eller en vits går hem, då skriker hela publiken: omtag, omtag, omtag! Och då tar man vitsen igen, eller så har man en sång som man tänker, det här blir en jävla hit. Då har man 4 varianter på den sången. Så då när publiken skriker omtag så säger man, okej, okay, och då kommer det en variant på den sången. Och då skriker folk, omtag, omtag! Och då får man göra om sången igen. Så där kan det hålla på.
Omtag är liksom Spexens version på en gång till som
ja,
vi gör
på sätt, precis. På. Verkligen. Mm. Bara det att det kanske är liksom flera gånger under föreställningen.
Jaha!
Ja, så det kan vara mitt i, eller om du kommer in och säger så här, en rolig line som river taket, då är det bara att gå ut igen, komma in och hitta på en replik.
Jag tror jag aldrig har varit på studentspex som du märker. Det här, det här är
rätt min. Roligt.
Men du gick aldrig på högskola.
Nej, jag... Nej.
Så du fick ändå besöka världen.
Ja, jag var med i den världen. Jag var med flera år. Och smög mig in, ja. Mm. Mm. Och sen har Fars, som ju är en... Det är som en pjäs från A till B. Men det är ju mycket högre tempo. Det är, man kallar det ibland för att så här, smälla i dörrar. Identifiera folk med folk som springer ut och in genom olika dörrar. Och det är ofta något missförstånd som sker. Som gör att någon måste ljuga mer och mer och mer och mer. Och det dras gärna in olika människor i det här ljuget. Och till slut så drar man det här ljuget så långt att det liksom havererar. Men fram till dess är det ju en stor panikresa som resulterar i missförstånd efter missförstånd som eskalerar.
Och sen kan man säga att det finns komedi som mer en...
Ja, det är som en pjäs
som
med
mer
humor.
Rolig. Ja. Och sen så finns det regelrätta pjäser och sen regelrätta musikaler.
Musikaler och drama.
Och dramar. Mm. Men har du någon preferens i vad du tycker om att spela? För du har ju spelat vid det här laget allt.
Nej.
Nej.
Jag tycker allt är roligt, fan i mig.
Vad är svårast?
För mig är det svårast det här med drama, eller allvarliga på något sätt.
Med liksom tung drama.
Ja, men det hade varit kul. Jag är inte säker på att jag hade klarat det alls. Jag har ingen aning. Men det är också nytt.
Jag tror
för
du
att
har
jag själv...
Jim Carrey-genen. Ja, det hade varit... att du helt plötsligt gör någon supertung dramatisk roll. Och alla undrar... Vad fan var det här någonstans?
Men grejen är, det stora för mig är att det är så nytt. Jag vill ha mer att forska i humor. Hur många som brer oss kan du ha på huvudet innan det blir för mycket? Det tycker jag har varit en roligare fråga.
Skulle du säga att det var när du gjorde Art, som du har spelat med Johan Reborg och Henrik Schiffert, eller skulle du säga att det var tidigare i någon film som du började känna att det här med drama, det vill jag nog kanske nosa lite mer på?
Ja, men det kanske är någonstans där faktiskt. Med Art och med Edvard och Selén, så känner jag att jag jobbar med något som jag litar på något sätt, som kan liksom, då känns det lättare att öppna upp den dörren, eller vad fan man säger.
Alltså man brukar ju säga att humor är ju det svåraste som finns. Alltså att vara rolig är svårt, och att faktiskt skriva humor är ju nästintill omöjligt, därför att det är väldigt subjektivt vad någon tycker är roligt. När skulle du säga att du började våga drömma att det här faktiskt kunde vara någonting som du skulle jobba med?
Att det här är en svår fråga.
Efter gymnasiet liksom?
Ja, men eller? Alltså jag tänker fortfarande, alltså... jag skojar inte, när jag var 40 så var det så här, då var det någonstans, nu har du levt på det här i 20 år. För när vi var 20 gjorde vi en turné. Och då levde vi på det där, på skrala pengar. Men, och sen dess har jag mer eller mindre levt på det här sen jag var 20. Men jag har alltid tänkt att snart är det slut. Men det var någon som sa när jag fyllde 40, var någon som sa, nu får du säga ändå att du gör detta. Mm. Så jag har svårt att säga när jag tänkt att jag kan nog göra detta.
När flyttade du från Mölndal? Och varför?
Men jag bodde ju hemma länge. Och sen så träffade jag ju min fru där också. Och då var hon student inne i stan, så jag bodde ju där mycket. Och sen kom det väl till någon grej att nu får vi fan flytta ihop här på något vänster.
Hur träffades ni?
Ja, men jag såg henne uppträda och så tänkte jag, jävlar, hon hade någon output. Och sen såg hon mig uppträda och så tänkte hon, jävla output. Vi blev som kära i varandra scenmässigt. Och sen så sprang vi på varandra.
Och så ni levde upp till
ja, precis.
Scenversionerna. Ja,
och bägge var lite besvikna, men tänkte, vi kör ändå.
Och då flyttade ni ihop i Göteborg.
I Göteborg.
Och hur försörjde du dig när du var så ung och bodde i Göteborg?
Ja, men det var ju typ med humoristerna då. Vi spelade någon krogshow. Ja, men vi höll på. Vi skrev egna revyer. Och sen skrev vi någon fars. Så satte vi upp det samtidigt som vi höll på där på teaterhuset. Och sen så spelade de en barnteater som heter Nalle Puh en sommar på den här sommarteatern. Och då tänkte vi att fan, det var ju kul att spela barnteater. Så då hyrde vi liksom en liten van. Och då åkte vi liksom land och rike. Jag tror kanske vi gjorde 300 spelningar. Och vi ringde personligen runt till alla dagis och säger så här, hej, vi säljer in en föreställning.
Till dagis?
Ja, vi ringde liksom själva, satt vi och matade på det. Och det sålde kanon. Vi var billiga, men vi fick ändå lite pengar.
Så du kunde leva på det här?
Ja, jag levde på det. På
har du haft ett annat jobb?
Ja, men jag jobbar lite. Efter de hade drivit kaféet där så hade min syra en kebab i Brunnsparken. Mm. Ja, men då jobbade jag där något tag och hjälpte till på nätterna och skakade kebab. Och det var så jävla mycket roliga människor som ändå. Så var det någon snubbe som skulle lära mig en gång hur man gjorde mos. Det var någon, jobbade en stor skäggig man där som sa, nu ska jag lära dig mig mos. Så han, och så det låg ett P-hus nära den här kebabben. Och så drog han ner mig under där. För då fanns det någon källarlokal under parkeringshuset som liksom hörde ihop med den här kebabben. Och då så satte han mig på en stol i mitten på den här källarlokalen. Och så han för sig, det ska vara rent! Det måste vara rent, Majemos! Och så tog han fram en stor slang och spolade hela golvet och även där jag satt. Så jag fick typ hoppa upp på den här stolen. Sen ställer sig den här mannen framför mig och så säger han, jag föddes ur min mammas fitta. Och han är liksom, jag är 21, han är 57. Och sen berättar han hela sitt levnadsöde. Han flydde från Iran. Och hur han, alltså allt, han berättar hela det här. 45 minuter, det var som att säga en pjäs. Och jag fattar ingenting. Arg som fan var han. Och berättar hela sitt levnadsöde. Och sen på något jävla, men jag förstår fortfarande inte än idag, så sa han, och därför viktigt att vi gör bra mos, skrek han. Och sen gjorde vi pulvermos. Ett ganska dåligt pulvermos gjorde vi sen, han och jag, 10 minuter.
Vilken underbar och helt absurd historia.
Alltså jävla konstigt.
Åh, alltså, oh, herregud, så roligt.
Vad konstigt.
Alltså, jag är ju uppvuxen i Stockholm. Och det finns ju någon jättekonstig underliggande liksom schism mellan Göteborg och Stockholm när man, framförallt när man var ung och man hade kompisar, men även fortfarande, alltså skämtmässigt även bland kollegor liksom, ja, men du är så jävla göteborgsk och du är så jävla stockholmsk och så här. Och 2017 så fick du ett pris som kanske känns det mest göteborgska man kan få. Du fick Göteborgs spårvägars kulturpris med denna motivering. För att han på bästa sändningstid i allt från debatter till duetter visat hur äkta göteborgsk käftslängdhet ska låta. Och för att han med en humor präglad av värme bjuder in alla till att skratta i en tid då vi verkligen behöver det. Årets pristagare bekräftar hela svenska folkets fördomar om hur en riktig göteborgare ska vara. Och för det är vi väldigt tacksamma. Så förutom prispengarna så fick du en skulptur, men kanske viktigast av allt, du fick en spårvagn döpt efter dig. Det finns en spårvagn, M32an. Vad är göteborgsk käftslängdhet? Kan du ge ett exempel på det?
Ja, men jag måste bara säga, när jag fick det här priset, jag blev så orimligt glad. Man flyttade bara, man liksom åkt till dem där ju. Jag åkte spårvagn hela mitt liv. Det fanns ju några favoriter. Så och vi sätter oss andra vagnen, det är Sten-Åke Cederhök-vagnen. Sprang man över där och satte sig. När han ringde och sa det så var det som att jag skrek. Det var så jävla fint.
Jag
blev så sjukt glad. Jag grät.
Du gråter ju nu. Ja, alltså, jag fattar, det betyder någonting.
Ja, det betyder någonting. Ja.
Är det en vagn då man får?
Liksom? Ja, det är en vagn. Ja,
som kan vara på vilken rutt som helst.
Ja, den är på olika rutter. Och sen när vi skulle åka, den var så roligt också. För då var det ju, först var det någon ceremoni. Och då var det lite folk där. Och sen går pristagaren på vagnen och så åker den själv en liten bit, för då får man köra lite. Men det hade jag ju missat. Så jag sa till alla på den här ceremonin, nu åker vi. Och jag fick inte köra för det var så svårkört. För det var, jag liksom dratt in folk. Och så sjöng vi bara. Så vi hade allsång och bara sjöng Göteborgslåtar. Så när dörrarna gick upp. Ett jävla liv och folk tittade bara in. Och det var någon, jag vet inte om var från London eller sånt där, som kom på efteråt. Hon hade åkt med hela turen 40 minuter. Och efter så det var helt fantastiskt. Är det här någon party? Hon hade varit med om något liknande. Hon trodde att staden bjöd på det här eller något sånt där.
Men no, it's Per Anderson.
Nej, det är bara en rolig grej.
Var mamma och pappa med?
Ja, men det är klart de var.
De måste ju spruckit av...
Ja, alltså, det enda som jag varit liten och spelat på något litet så har ju de varit jätteengagerade allt. Tid, superengagerade. De har jobbat i kaféet. De har hjälpt till med planscher. De har liksom ringt in släktingar och vänner och gamla arbetskamrater som nu har blivit ett stort jävla gäng som alltid kommer och tittar. Och jag hade ju ringt in vänner och grejer. Så det var ju liksom...
Ja, men det är också
hela Mölndal var ju där, för fan. Ja. Och jag sa, nu kör vi. Och alla bara sprang ombord den här spårvagnen. Bara, nu kör vi! Och det här bullriga jävla gänget. Det är svinfint. Men vad sa du, Göteborgs
käftslängdhet? Alltså, vad är käftslängdhet och hur ska en göteborgare vara?
Men det är ju något i den här stan som ju är en jargong i en stad. Och Göteborg är det ju liksom så att går du på en spårvagn och man sätter sig bredvid någon eller så säger någon, hallå du, hallå, jävla väder vi har. Ja, såg du matchen igår eller? Nej, jag såg inte matchen. Du, jag tänkte på en helt annan grej. Och så sitter man och käftar och då är det någon... Jag kan inte säga att det är en tävling, men säger något fyndigt eller kommer på något skoj att säga, då säger man det inte som att, för att det är tvunget heller, men mer som en, det är jargongen i stan.
Har du någon aning om varför det är så?
Jag vet alltså, inte.
Är det skaldjuren liksom?
Är det skaldjuren? Är det att det är en arbetarstad? Mm. Att det finns något därifrån? Är det för att det är sånt...
Är det västkustska?
Eller är det lilla London, är det att det regnar så mycket och så snett så att för att hålla humöret uppe så måste man man måste måla sitt egna solsken lite för att få lite överlevnad. Mm. Eller
tänker du om det är så här fiskartugg, du vet, från way, way, way back.
Ja, och eller från precis varvet, som du säger, så här, där man liksom, det finns något, jag tror att det är någon blandning mellan väder och arbetarklass.
Det föranleder mig då att fråga, hur såg du på det Sverige du såg på tv? Var det ett mål du hade att hamna i den klicken?
Nej, det har det aldrig varit. Jag tänker nog ofta att jag haft tur eller att det har varit... Ja, men det är också lite som det när jag var 40, att nu får jag det på riktigt. Fram till dess tänkte jag folk, gud, nu ringde de fel och kunde inte säga något, som man får det jobbet. Det är den där känslan som man ju har. Men jag tycker att det är kul, det är min passion. Jag vill gärna göra det. Sen om det är på tv eller om jag hade varit kvar i teaterhuset. Jag hade likt förbannat spelat den här teatern, för det, jag tycker det är så skoj.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det är ganska svårt att definiera vad du är. Alltså, du är komiker, du är regissör, du skriver, du är skådespelare. Du kan också sjunga, eller jag vill säga som en hel kar. Men jag brukar säga till dig att du sjunger ju bättre än sångare sjunger. Så att för mig är ju du också sångare, även om du inte alls tycker det.
Nej, tack snälla.
Du får panik bara jag pratar om det. Men när du träffar någon som inte vet vem du är, vad säger du att du jobbar med?
Jag säger nog att Jag spelar i teater lite grann.
Mm. Skulle du säga att skådespeleriet är grunden till humorn? Om du säger jag är komiker, skulle folk automatiskt tro att du är ståuppare då, tror du?
Ja, men det tror jag vissa tror. Är man med i parlamentet, som jag också tycker är skitroligt, så tänker man som ser det att då är man, att man är ståuppare. Men nej, det är jag ju inte. Man är ju någon form av skådespelare. Eller man är ju skådespelare, för fan. Ja.
Till och med nu är det svårt. Någon form av skådespelare. Ja, eller så är du skådespelare.
Ja, men så är det väl kanske.
En av de första gångerna som du var med på TV är så tidigt som 1998, va? I Rena Rama Rolf.
Ja, det hade en jätteliten roll.
Ja, men det var det, ja, men liksom debuten i TV?
Ja, men det kanske det var, om inte humoristerna var med i Låt kameran gå!
Oj.
Det där någonstans kanske. Mm. Ja.
Mm. Var det någonting som du märkte skillnad på? Att så här, oj, det där tittade folk på.
Nej, det kan jag inte säga. Det var nog senare när man var med någon gång i Time Out. Och var med lite grann.
Hur fick du Time Out? Ja. Time Out var ett...
Det var ett panelprogram med sport.
Med sport.
Med sportinriktning. Mm. Mm. Nej, men då var det väl faktiskt så att det var... Henk Dorsin var med och skrev det. Och Rickard Ulfshammar var med och skrev manus där då. Jag hade sett Henrik uppträda i Stockholm, han hade sett mig uppträda i Göteborg. Vi fan vandrade på något vänster och insåg att vi har väldigt lika referensramar och humor. Och sen så...
Var det lite som att hitta en älskare?
Ja, på något jävla vänster var det ju det. Vi blev väl kulturellt förälskade eller något slags... Mm. Ja, vi hade så jävla lika referenspunkter på ett sätt som jag kanske aldrig har känt med någon. Inte så plötsligt,
trots att han
så
inte direkt, är göteborgare ju.
Trots att han inte är göteborgare. Ja, det var kärlek vid första sketchögonkastet.
Henrik har ju också ofta kallats för lillgammal just för att han går igång så mycket på det som var då.
Ja.
Hamnade du i... Att du kallades liksom töntig för att det du tyckte var roligt var äldre sorts humor? Eller fick du fortsätta vara cool och rolig?
Nej, coolare än jag hade varit. Däremot så tror jag att vi snarare... Jag hade ju turen att träffa så många tuntar. Så jag tänkte nog att vi var rätt tuntiga, men att vi var liksom starka i det. Vi har våran teater. Ni kan tycka vi är tuntiga, men vi spelar ändå.
Ja, det är ju tryggheten.
Ja, liksom. det är någon trygghet i det. Men jag tror aldrig vi känner så här, vi är ballast i stan. Utan det var mer så här, vi kör vårt race, tunt race här, men vi har skitkul.
Så efter Time Out, eller...
Alltså det var via Henrik då, så då hade de sagt till redaktionen att, för de hade pratat, vi behöver någon nu, och då hade mitt namn kommit upp där. Så det ringde jag, det var också sånt här samtal som jag blev så...
Hur var det att vara med i ett sånt program för första gången?
Jag var så nervös, jag trodde att jag skulle självsprängas. Det sitter Annika Andersson som jag tycker är fantastisk. Det sitter Robert Gustafsson som jag har plöjt. Och han, Killinggänget, som också var en sån här... De kom väl, är det 94 eller när det är... När man såg det var man ju helt golvad. Han är liksom briljant. Och så sitter Thomas Pettersson där som jag också tycker är suverän. Som har liksom stått upp att sen tidernas begynnelse har sån jävla tajming. Och så, folk jag hade sett på tv och beundrade att jag plötsligt så här... Bimas upp från Mundal och släpps ner där i en studio mitt i Stockholm. Jag vet inte om jag var så nervös någon gång. Jag var helt spattig. Jag var helt absurd. Jag trodde jag skulle sprängas. Men jag gjorde det här första programmet, minns ingenting, men det var kul.
Men hur fungerar ett sånt panelprogram?
Ja, men då är det så här, då är det blandat. Man vet lite ronder. Man får ett visst manus, förstås. Och sen är det ju då olika vad man hamnar i för stämning mellan dem i panelen beroende på hur mycket det improviseras. En improvisation kan du inte bara framkalla, så är det ju på scen också, utan kommer den så kommer den. Eller hittar du någon du spelar med som du får lir med, då gäller det ju att fånga det momentet på något sätt.
Skulle du säga att improvisation är något som du älskar att göra eller måste få göra?
Jag älskar det. Men jag behöver inte nödvändigtvis improvisera för improvisationens skull. Och ibland är det ju bara så. En pjäs eller vissa delar, en pjäs eller så här, mår ju bättre av att du har ett nummer eller en sketch som bara så här, den sitter som en smäck. Och ju tajtare vi gör den, desto roligare blir den. Det finns inget utrymme för improvisation, för här ska det bara vara... Sitter alla vändningarna perfekt här, då har vi ett kanonnummer. Och så är det ju, precis som om du har en ö som du vill säga, okej, får vi feeling här eller vad det är, då kan vi jassa lös. Det tycker jag också.
En ö?
Ja.
Jassar man på en ö? Jag tror du menar om du har en låt eller, men en ö.
Gud vad svårt, jag fattar att bero på att använda uttryck. Ja, men ibland så kan man ha en föreställning, så kan man ibland ha så här en egen liten ö där man vet att så här, är det här momentet så kan man liksom flöka ut lite.
Och då skulle jag säga att när jag jobbade med dig, då hade vi några sådana öar i den revyn. Och de öarna kunde bli ganska långa om ni hade en härligt rolig kväll. Mm. Och vissa kvällar så fick man inte samma feedback och då gick det lite snabbare om man höll sig till manus. Men ja, precis.
Men precis.
Då fattar jag vad du menar med ö.
Ja, men en ö, precis som att det också är så här med en improvisation, så är ju grejen med en improvisation är ju också att ibland går den åt helvete. Mm. Och då stupar den. Mm. Då blir det så. Och i vissa föreställningar passar det inte med öar heller. Nej. Då gäller det bara att tajta ihop det. Och det, så är det också. Det är också
fråga,
för...
hur känns det när man måste vara rolig på beställning, som man måste i ett panelprogram där vitsen är, nu bollar vi över till Per, du ska säga något kul.
Det är bara att öppna upp huvudet och köra. Och det är klart att det, är man inte på humör så kostar det ju. Då är det ju så här, okej, då måste man ju veva igång det gamla dragspelet liksom.
Det där var jätteintressant. Är man inte på humör så kostar det. Mm. Ett, vad kostar det? Och två, hur vevar du igång det? Vad har du för verktyg? Är det erfarenhet? Eller är det vid det här laget gedigen kunskap? Du vet hur du kan få mig att skratta om du måste.
Ja, men jag tror det är en blandning. Det är kunskap, absolut en kunskap. Och det handlar ju ibland om att ägga igång sig själv. Det har man ju olika triggers beroende på vad man är på för humör den dagen och sådär. Hur man liksom laddar upp. Och massa kunskap som man väver in i det där också. Man kastar in tricks som man känner sig bekväm i eller hemma i.
Jag frågade för att jag älskar ju att vara rolig. Men jag kastar mig ju ofta ut och faller platt.
Nej.
Jo. Och ibland vågar jag inte kasta mig ut för att jag faller platt. Men ibland så flyger jag ju till himlen för att folk skrattar och det funkar. Det här är ju något som du gör hela tiden, så precis som du säger, när du inte är på humör, hur vevar man igång det då liksom?
Nej, men man gör ju det. Mm. Då blir det ju lite ett jobb. Och då gäller det liksom att spotta upp och spotta händerna och göra jobbet på något sätt. Precis som att du jobbar som mäklare eller något. Och så är du bara inte sugen på sådär. Då får man liksom buffla igång sig, veva igång sig, hur man nu gör det. Då får man upp och göra jobbet. Sen är det ju kul, för när man oftast, om man är svårstartad och sen när man väl har börjat dra igång en föreställning, man hör introtonerna på den där musikalen och man hör hur de andra, eller Diggelord, jag har en liten senare entré. För övrigt jävligt lyckligt, älskar att ha lite sen entré. Så man liksom kan stå bakom och höra hur de andra börjar och man känner hur känslan kommer. Man behöver inte vara den som går in och tar första steget. Och då står jag bakifrån i publiken. Jag gör entré bakifrån i publiken nu på Diggelo. Då kan jag också stå och höra under ert snack. Då har jag någon minut på mig och liksom ändå försöka höra publiken och känna in lite vad de är för läge och sådär. Det är gött.
Att lyssna på dig och många briljanta komiker är ju musik. Jag tycker ju att ni hittar ett sätt att berätta en historia, göra en monolog, berätta ett skämt som för mig är melodi. Jag hör hur ni sätter tonen när ni gör punchen, om ni går upp med rösten, om ni går ner med rösten. Och förutom då när ni improviserar, så det mest imponerande är ju att stå bakom dig varje kväll och höra dig sjunga samma sång som om du aldrig har sjungit den förut. Om jag går och tittar på dig så vill jag ju höra dig oftast göra något nytt som jag tycker ska låta som att du kommer på det just då, när det i själva fallet inte är så, eller hur?
Det är ju klart. Det vore ju helt absurt om man skulle gå upp och improvisera. Det är klart att man har suttit på sin kammare och skrivit skämt och tänkt ut skämt som är jävligt bra eller dåliga. Men åtminstone som är så här, det har man ju suttit och konstruerat och liksom tänkt arslet av sig.
Övar du framför andra människor? Testar du materialet?
I teaterkomedi då är det mer repsalen eller sådär som är det. Är du ståuppare så prövar, det finns en annan tradition av att pröva sina skämt. Det gör man ju oftast inte i komedin på något sätt. Man kan ju testföreställningar, absolut, men det är inte alls på samma sätt. Så att det blir nog väldigt mycket att gå hemma och bara känna här i melodin, leta melodin. Gå och dra den här lilla monologen för sig själv till man känner att nu har jag hittat någonting som känns som det kommer från mig. Det kan bara handla om små detaljer eller ordval eller vara som det som känns att det här känns rätt.
Testar du det när du sitter med vänner, käkar middag? Kan du säga några grejer som du har funderat på för att se om de landar väl?
Ja, det kan jag göra. Absolut, eller testa någon idé. Eller bara prata om någonting och se så här, okej, får det här fäste? Absolut.
Jag ska också påpeka att i en föreställning som fungerar som vår nu, där är det ju extremt mycket improvisation. Och många utav skämten som vi gör tillsammans som grupp är ju i princip alltid ur en improvisation. Men den funkade, folk skrattade. Antingen gör vi den igen, eller nästa dag gör vi något helt annat. Men dina egna monologer som du gör i föreställningen, det är ju mer som ett nummer, och det är mer det jag beskriver som en skriven text.
Ja,
som för mig
så...
är musik. Men du kan ju också komma upp, vilket du gör, och jag och David också varje dag, och vi liksom också lallar med varandra liksom.
Ja, men precis. Det är öarna då.
Ja, det är där vi ofta
det är det jag kallar lite ja, det är det jag kallar för öarna lite. Och sen har man nummer som de måste liksom vara där. Och det är ju också kul, men det är ju nästan som två olika sätt att repetera någonting. Att liksom öppna upp hjärnan och vara beredd på improvisationer. Eller så här, okej, det här numret nu är... Ja, men jag kan också tycka att det är melodiöst, det är ju det. Även om du har en välinrepad sketch, så är det ju ändå så att varje kväll har du en publik som är olika. Det är ju det som är så roligt med publik.
Hur hanterar du om de inte skrattar?
Jag tycker inte det är så jobbigt.
På vilket sätt?
Jag tycker det är kul.
Är det sant?
Ja. Men jag tänker att situationen är så jävla dråplig. Jag trodde det. Jag ser det utifrån då. Och så blir jag full skratt. Det blir som en sån här Office-avsnitt eller något sånt där. Det har alltid varit sån... Det är tråkigt att det inte går hem, naturligtvis. Men jag får inte panik, utan jag blir så här... Åh, vad det här är roligt. Alltså, vad dumt detta är. Här står någon har förberett sig och försöker bjuda några på ett skratt. Och så... Det sket sig, folk sitter och tittar ner på klockan. Någon sitter och tänker, varför gick vi hit? Och alla ville så väl. Men det sket sig.
Du går inte hem och liksom skriver om skämtet 40 gånger för att du ska få till det.
Ja, det kanske jag gör till nästa dag. Mm. Men jag går ändå hem och skrattar mer åt så här. Och jag blir så observatör då. Och börjar titta så här, gud vad roligt. Den här tycker nu att det är så jobbigt. Så att den skrattar för att den tycker det är så jobbigt. Så kommer någon sån här konstig respons för att den ska ta ansvar för den här pinsamma situationen, vilket gör att det blir ännu konstigare, eller vad det nu är. Och någon vill sitta och sjunka genom jorden och tänka, det här är en jätterolig situation. Vad tycker du?
Jag är inte som du där att någon inte skrattar, så tänker jag, åh vad dråpligt det här är, utan då tänker jag att jag är sämst. Sen jag började liksom använda min egen humor i mina mellansnack, så tror jag att jag märker att den är inte alltid så allmän, min humor alltså. Det får mig att fråga.
Men du är, men du är så drastisk, det är så roligt med dig.
Är jag drastisk?
Du pågår ju på, du har något flöde som är jävligt roligt.
Mm.
Det är som att vara med i en film. Det känns som att jag är med i en så här Almodovar-film, fast komedi. Förlåt.
Du skriver ju ganska mycket av ditt eget material, och har jag alltid gjort. Hur är det då att säga andras ord och försöka få dem att vara roliga när du inte tycker att de är det? Där du inte har skrivit det?
Många grejer är ju roliga. Vad fan, Book of Mormons är en då får man ju ett toppmanus som man bara känner, jag vill bara förvalta det här. Eller om man är med i Kuta och Kör för den delen, eller någon välskriven fars, eller då är det ju bara roligt. Men sen om du hittar ett moment i en pjäs som du inte tycker funkar, eller där det är bara så här, språket passar inte med, då får man ju ta en diskussion om det och försöka hitta rätt så att det känns kul. Så tänker jag att man gör. Det är svårt att dra ett skämt som man inte tycker är kul.
Det är det som är verktygen liksom.
Ja, det är väl en stor del av verktygen, det är det väl kanske. Jag tänker att man är på forskning. Jag analyserar så in i helvete.
Analyserar du även andras sätt att göra saker på?
Ja, det kan absolut.
Han gör så där.
Jag tänker att i och med att humor, det är ju det som är samtidigt med humor, att det är så individuellt. Träffar den så träffar den. Det kan man inte hjälpa. Om man plötsligt inser att gud, kiss och bajs, humor var jätteroligt. Jag kan inte hjälpa, jag tycker bara det är kul. Eller någon smart, supersmart jävla line. Det är ju lite som kärlek på det sättet. Man vet inte, men träffar det så träffar det. Det är ju svårt att härma någon annan. För man har ju sitt, man har ju någon humor som man har, som är inbyggd. Var den kommer ifrån är ju svårt att säga. Men sen är det klart att det finns massa olika tekniker då ju. Och då kan man inspireras av hur andra jobbar, eller om jag ser på då folk som man inspireras av. Det måste man göra hela tiden, tycker jag, så mycket det går. Det känns, ja, men jag tänker mig också att jag är forskare på något vänster. Att jag forskar i humor typ. tänker jag, att jag är upptäcktsresande i komedi.
Det här med humorgrupper och humorkollektiv, om vi djupdyker i det en kort stund.
Ja.
Så har ju du varit med i en av de mest framgångsrika humorgrupperna i Sverige, Grotesco. Hur jobbar ni när ni jobbar med Grotesco? För ni skriver allihopa.
Ja, men vi har jobbat på lite... Vad är det som låter?
Jag menar, jo, soundcheckar.
Ja,
det är kul. Vi ska ju gigga, vet du.
Nej, vi är inte på raveklubb, utan det är alltså ett soundcheck i bakgrunden som tuffar på. Vi pratar ändå, tänker jag. Diggelo, mina damer och herrar.
Det här är ju helt out.
Man hade stuttit här långt bort och förstått att det hör så här mycket. Inte undra på att det är så mycket människor som kommer att titta. De har ju inget val, för fan. Vi måste gå och titta, vi kan inte vara hemma ändå. Men... Ja, men vi har jobbat i så många olika, men de här sex stycken sätts ett skrivarum och skriver ihop idéer. Och då, alltså, i den här skrivargruppen så finns det ju massa olika konstellationer, och beroende på konstellationerna blir så blir det olika sketcher. Men det var liksom...
Men kommer du då och säger så här, jag har en grej, och då har du skrivit ihop en idé om en sketch där en man kommer in, träffar en bla bla.
Så kan det vara.
Ja.
Det kan också vara så att man sätter sig på morgonen och säger vi har ingenting, och så berättar man lite vad som har hänt under dagen eller något man tänker på, och sen utifrån du berättar att inte vet jag, när jag skulle lämna på dagis så hände det, och sen så blir det ett spån runt det.
Ah, okay.
Och sen plötsligt så vad leder det spånet till ett stickspår som alla går igång på som fan, och det blir sen ett avsnitt eller en sketch.
Man brukar säga att för att improvisation ska fungera, om man går på teaterskola eller så måste man säga ja till varandra. Alltså, någon kommer in i en butik och så säger de...
Det tror jag jättemycket.
Har ni en hund här? Ja. Då kan man inte säga nej. För då dör liksom hela improvisationen.
Ja. De gångerna som vi har hamnat i det fria flowet så är det fantastiskt.
Mm.
När man... en idé leder till en annan, så kommer de, men då kan en säga det här, och det bara blir det här... När himlen öppnar sig, känns det otroligt. Det har hänt några gånger i det där rummet. Och sen är det också att alla, jag tror framförallt det är grejen, att vi är olika. Det kan vara ett jävla struggle och ett jävla pet i varandras grejer, men jag tror också man är beredd på det lite. Alla är beredda på att vi tar emot den här kritiken och bryr oss om den, för vi respekterar varandra. Inte alltid ska gudarna veta, men när vi gör det så i alla fall en grej är att vi har något slags gemensamt mål om att vi vill att det ska bli så bra som möjligt. Och ju bättre vi lär känna varandra, desto mer respekt har man fått för varandra. Men vägen dit är ibland skitjobbig. Det är inte nödvändigt så att man kommer in och sätter sig i spåren och så har man en idé. Det kan ta hur lång tid som helst. Eller man kan fastna på en grej jättelänge. Då stångas folk på olika sätt.
I vissa humorkollektiv så är det ju några som blir liksom soloartister. Där de är större än kollektivet.
Ja.
Hur känns det att en stor del av svensk humor och svenskt nöjesliv just nu drivs och regeras av Grotesco-medlemmar?
Det är ju mina kompisar. Jag blir skitglad när jag ser att någon är med där, eller någon ska sätta upp någonting där eller regissera någonting där. Så tänker jag bara, fan vad roligt. Det tycker jag är kardemumma. Jag har också tänkt på en grej som är rolig med den här skrivargruppen. Att alla alltid har känt att ingen av mina idéer kom med. Alla som jag skriver känner, varför är jag med här? Kanske också för alla har sånt eget jävla driv och vill så mycket. Så att man måste ju jämka ihop sig.
Om vi pratar om just idéerna, vilket nummer, sketch eller scen tycker du är det bästa ni har gjort med Grotesco, som du är sjukt stolt över? Och har du något som någon annan skrev i gruppen, någon annans idé, som du tycker är så jävla bra, som du önskar att du hade kommit på?
Ja, men vi har bara gjort en live-grej. Ja, men det jag tycker var jävligt roligt, det är något annat. När vi gör tv-grejen och skapar det sättet, det är det ett sätt att jobba. Och det är något annat sätt att göra det live. Och att ha liksom det här kreativa, galna, jävla gänget, det här jävla rövabandet, åka på turné med det här rövabandet. Att vi fick komma samman på scen, det kändes som att vi kom en nivå närmare varandra. Och det gillar jag väldigt mycket. Det är nog någon slags favoritmoment, föreställningen.
Mm.
Och sen... Bra jävla idé. Jag tycker första gången som Henrik, när han presenterade bögarnas fel, så tyckte jag att det var... Jag tyckte det var briljant. Mm. Jag tänkte, fy fan, vilken bra idé. Det tyckte jag var genialiskt.
Över hela denna jord.
Oh yeah, oh yeah.
Sker katastrofer, terrormord.
Oh, AKV.
Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri. För roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är bögarnas fel.
Bögarnas fel.
Bögarnas fel.
Bögarnas
i Bibeln
fel.
Står det skrivet, det är bögarnas fel. Jag vet inte vilken rad och vers, kapitel eller del. Men någonstans här i står det är bögarnas fel. Skilsmässor och alkoholism,
bögarnas fel.
Lapplisor och ateism,
bögarnas fel.
Att unga nu för tiden aldrig lär sig veta hut. Att slagenfestivalen nu mer aldrig vill ta slut.
Det är bögarnas fel,
bögarnas fel,
bögarnas fel,
bögarnas fel.
Bögarnas
fel. Där de kan enas,
det är bögarnas fel.
Man tror att det är Satan själv som spelar oss sitt spel. Men även han går fri för allt det bögarnas fel. Ja, det för datorn så min nacke blivit stel.
I köket har vi vedpapet fast jag vill ha panel.
En gång så åt jag gröt och misstod kryperkanel. Att våran konungs uppgift blott är ceremoniel.
Och att jag inte hittar några flera rim på el.
Det råder inget tvivel, det är bögarnas fel.
Det är helt uppenbart att den är för
allas lika värde
och allas li- att vad det står för. Det är liksom, jag tycker det är en sån briljant hyllning till det, samt som man verkligen gör någonting. Man förlöjligar det så mycket som man drar bara ner byxorna på hela situationen. Jag tyckte, jag var så här, fiff, han var bra, han är den jävla karn. Underbart.
Jag tycker att eran Flyktingkrisen, en musikal som gick på tv, var bland det mest briljanta jag har sett. När humor och kultur förändrar samtalet. Jag, ja, det är bland det bästa jag sett. Det finns otroligt många karaktärer som du har spelat. Alltså helt oerhört många. Om jag skulle nämna alla vi namn så skulle vi stå här i en och en halv timme. Kan du... Finns det någon karaktär som du skulle vilja få återbesöka? Som du älskade att spela?
Det var... Gud, vilken svår fråga. Jag har... Hur många får jag ta? Men jag höftar lite, du får säga när det är klart. Det var väldigt roligt när vi spelade Rock of Ages. Och spelade en roll som liksom var en länk mellan publiken och musikalen. Som fick bryta den här fjärde väggen och gå mellan. Det var ganska mycket improvisation, men det var också att man fick liksom ta in publiken. Jävligt mycket. Det var roligt. Det är en roll jag gärna gör igen. Precis som det finns några som är något helt annat, som vi har gjort några avsnitt med Grotesco, som heter Bergström, som är liksom en tuntig figur som började bara som en fånig figur. Det ska vara en liten figur, ett avsnitt som bara är tillbakadragen och tyst och inte vågar göra någonting. Det finns så jävla mycket där, så den är alltid rolig att återvända till på något vänster. Ja, men Book of Mormons figur var också rolig och sådär. Så har vi huvudet också, Börje Huvudet, som är när jag är i debattprogrammet på Grotesco. Det är också fritt spel, men han är ju baserad på göteborgare som jag liksom känner. Det känns som han ligger på något sätt nära mig med snus och som har direkta åsikter och kan säga vad han tycker precis, och han har alltid rätt och han vet precis vad han snackar om, och du kan ge honom vilket ämne du än vill och han svarar med full kraft. Han kan svara helt åt helvete, men han gör det med en jävla panache och hela handen, för den här gubben, han vet vad han snackar om, och det är inget snack om det. Det ska vara jävligt klart för dig. Det är också en rolig karaktär, tycker jag. Bara för att detta var tillbaka, som jag tänkte på den Göteborgsgrejen. Men detta är bara en anekdot som jag har tänkt är någonting om Göteborg. Jag går med en kompis. Han har flyttat till Stockholm. Han har bott i Stockholm länge. Och vi går och pratar om Göteborgshumor. Han har sagt att jag är jävla trött på Göteborg. Att det ska vara det här käcka, glad. Man ska vara snabb och allt det här. Jag står... Och liksom kräks på det. Och jag säger, är man för Göteborg kan man ju inte hjälpa det. Det ligger ju i ryggraden i något jävla Göteborgsgen. Ibland kan man inte hjälpa vad man säger. Bullshit, säger han. Jag har bott i Stockholm nu 10 år. Jag är så trött, jag är så fed up med Göteborg. Okej. På kvällen går vi på teatergrillen. Paul McCartney är på teatergrillen. Vi blir helt slagna ur hågen, sitter och pratar Beatles runt vårt lilla bord. Och jag säger, fuck, sen ska han gå. Och då hände bara det absurda. Detta är samma dag vi har pratat om det här göteborgsgrejen. Paul McCartney ska gå ut som teater, gå fram till vårt bord. Och säger, hello guys, säger han. Och det finns liksom någon slags öppning för någonting. Då säger min kompis, som en reptil, säger han till Paul McCartney på göteborgska, jag visste inte att du gillar guys. Och det blir helt tyst runt bordet och Paul McCartney så här zoomar ut från sitt, han går iväg och är lite så här brydd. Och vi tittar bara på varandra och jag säger, är du dum i huvudet? Och sen så säger han, det bara kom. Va? Det bara kom. Helvete, Per, det bara kom. Jag bara sa det. Helvete. Och han var så jävla arg och besviken på sig själv. Jag skrattade så jag försvann. Men de här första minuterna, och det är där tänker jag, han föraktade hela göteborgsgrejen, säger det här till Paul McCartney utan att veta om det. Är det inte helt jävla sjukt?
Så? Jo, det är helt sjukt. Och det är helt sjukt att när man träffar Paul McCartney så är det
av alla jävla grejer på svenska. Det finns någon sanning i det som bara är något så här, jag vet inte. Han kunde inte fly från det. Han har ju gått på förmiddagen och liksom föraktat det.
Jag vet ju att det finns ett annat ögonblick när ni gjorde sista föreställningen av Grotesco på Cirkus. När ni hade ett sånt här mastodontmöte av giganter. Som jag gissar kanske betydde i stunden mer än Paul McCartney.
Alla dagar i veckan.
Vilket möte var det?
Det var att vi fick Jönssonligan, alltså vi fick Björn Gustafsson, Ulf Brunberg och Gösta Ekman att
dyka upp.
Att dyka upp. I en sketchmoment så är det en sketch vi har som heter 1 kilo mjöl. Och varje gång man säger 1 kilo mjöl så får man olika grejer. Och då slutade sketchen med att man beställer, inte fan vet jag, 1000 kilo korv. Och då pekade handlaren som Henrik spelade mot ridån och sa, då får du. Och så kom det alltid in en ny gäst varje föreställning och sa, det ballar ur. Och då skenade föreställningen åt helvete. Och då hade vi olika gäster. Och sista föreställningen hade vi lyckats få ihop det här gänget som inte då har setts på 20 år. Och som alla är ju legender och som man har följt och beundrat jävligt mycket. Gösta Ekman har ju varit en stor idol. Första gången jag såg Gösta Ekman detta var så jävla konstigt. Jag var en äldre man som gick ut från en dörr på tv-huset och jag ser Gösta Ekman 40 meter längre bort stå vid en buffé och det träffar mig så hårt i kroppen så jag bara så här, för jag tänker bara så här, jag har sett honom så mycket. Det betyder så mycket för mig. Det är roligt hur man liksom, folk som man gillar när man är liten, du vet hur man bara hamnar i någonting. Nej, så jag tänker så här, gud, han får inte se mig. Så jag hoppar bara in i närmsta dörr och gömmer mig. Och det är en så här städskrubb. Så jag hoppar in i en städskrubb och river hela städskrubben. Och det är ett jävla liv där inne. Och det står en annan människa som ser det här. Som inte först undrar varför jag bara hoppar in och sen tittar ut. Han går, ja. Då är man ju jävligt starstruck. Men sen fick jag träffa honom och prata lite på Cirkus. Och han var även gäst när vi spelade på Skala. Och vi drack en öl och fan vad det var fint. Han var ju på alla sätt helt jävla underbar.
Du har också fått Karamellodiktstipendiet. Ja. Som ju är ett pris uppkallat efter Povel Ramel.
Han är också en otrolig förebild.
Var det någon som du hann träffa?
Ja, en gång. Åh, han var så jävla fin. Och jag hade sån tur. Det var en hyllning till Povel Ramel på Stenhammarsalen i Göteborg. Och ukuleleklubben i Göteborg spelade ukulelelåtar och hade fått dit Povel Ramel. Och jag var någon gäst i det här. Hur gammal var jag då? Jag var också 25. Och jag är alltid sen som fan i logen efteråt. Jag blev lite snabbare imorgon, men jag är alltid sen ut i logen. Så det var väl inget mer med det. Det skulle vara sittning efteråt. Och då var det tvärtom. Alla var så starstruckt av Povel. Så när jag kom sist den här festen, 22 år. Det var ju folk som var 70, folk som var 50. Ukuleleklubben. Ingen hade vågat sätta sig bredvid Povel. Så enda platsen som är ledig är bredvid Povel. Så är det lite stelt först. Och sen så märker han väl under samtalet att jag är jävligt initierad. Han gick igång. Och vi hade 4-5 timmar i en sittning. Och vi hade så jäkla roligt. Han satt och berättade anekdoter och hur han började spela. Och hur han nu jobbar på, vad heter det? Han berättade att han åkte runt på ett segelfartyg, ett engelskt segelfartyg, och körde låtar där. För när han var liten så var det en engelsk flygare under andra världskriget som hade störtat i deras trädgård och blev fast där i 2 veckor. Och han jobbade egentligen som music hall-artist, så han satt och spelade piano hemma hos dem. Och Powell kom ihåg alla hans låtar, för han var så imponerad. Och det var ju jävligt fina, liksom roliga, kuplettartade music hall-låtar. 70 år senare, eller vad nu är, 60 år senare, åker Powell på en liksom kryssning någonstans ute som äldre herre, och så står det ett piano, så han frågar efter 2 drinkar, kan jag spela lite? Och så kör han de här låtarna och det river stället, och de frågar, kan du inte komma tillbaka nästa sommar, kan du jobba här en månad, vem fan är du, frågar de här engelsmännen. Så nu åkte han dit om sommaren och hade liksom sommarjobb. Hur fint.
Fantastiskt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du är ju inte jättebekväm på att prata om dig själv. Men om man frågar dig någonting om någon annan, så är det ju som ett barn som berättar sin favorithistoria. Du har precis spelat in Stjärnorna på slottet. Var det liksom tortyr att behöva sitta och prata om sig själv?
Ja, det var svårt.
Ja, det är svårt.
Ja, jag har det svårt för det. Ja, jag tycker det är svårt. Jag är från Mölndal, för fan, Sarah.
Du, pratar man inte om sig själv?
Nej, men jag vet inte. Det känns för häft.
Är det så?
Ja, jag tycker
lite. Det är en spännande sak, för du är väldigt rolig även privat. Det är inte alla människor som är roliga på scen. Om man repar med dig så är du snabb som fan, och man kan skratta om allt möjligt, och typ världens lättaste människa att ha att göra med. Men om man vill att du ska bli allvarlig, då ska man prata om humor. Tar du humor på allvar?
Ja, det är klart som fan jag gör det. Det är det jag håller på med, det är ju min passion. Det är ju som ett hantverk, det är ju som ett jobb. Det är ju något man snöar in på. Och det är ju allt annat än att sitta och laja. Och sitta och vrida på en text månad ut och månad in. Eller sitta och knäcka det där skämtet. Eller ligga sömlös på nätterna och försöka hitta slutpoängen. Eller ingången, eller rätta rimmet. Det är ju skitkul för att det är kreativt. Men det är ju inte... Det är ju ingen skrattfest. Det är ju mer någon så här maniskhet i att försöka...
Och jag förstår det, därför att det är ungefär som... Jag tycker det är viktigt att prata om musik. Jag tar det på allvar.
Ja, liksom. Men det är nog samma.
Vilket man kanske inte tänker på när man ser dig i sammanhang vara rolig. Förstår du?
Nej, jag förstår vad du menar. Ja, men jag har ju en liten...
Det är inte Brecht som du håller på med, liksom.
Nej, eller i min värld är det ju typ det. När
exakt.
Det kommer till humor.
Det är ju det.
Ja.
Det är det som är så intressant med det.
Sen är jag är väl lite Pelle Jönsi kanske i min attityd. Men om vi sitter och pratar allvar, känner inte jag så här, jag måste putta in ett skämt snart.
Du är pappa, du har 2 söner. Om du sitter på ett föräldrarmöte, upplever du att människor förväntar sig att du ska vara rolig?
Ja, men ibland, någon gång kan jag känna det. Men jag skiter i det. Däremot tycker jag att jag tycker det är ganska roligt med kul. Men är jag inte sugen, så då känner jag ingenting att jag måste vara. Om jag går och handlar och någon står bakom disken och ska filma det där, och jag nyser eller bara inte har lust eller är bakfull, så tänker jag så här, ja, då får de se Per Andersson var lite trött idag. Då skulle man gå in i väggen om man var tvungen att ta hänsyn till det hela tiden. Det gör man ju lite ändå ibland, förstås. Men jag försöker bara vara mig själv, och så får Det får fan du.
Ja, men du, det blir ju lätt så, tror jag, att folk så här skrattar åt att du ställer en helt vanlig fråga.
Ja, den roligaste på det är faktiskt, jag bor ju på Jökvägen i Täby. Och det har hänt 3 gånger, detta är ju inte klokt. Jag ska ringa och beställa taxi och de hör att det är jag. Men du, är det du? Är det du är på Andersson för att bara, ja. Fan vad rolig. Ja, var bor du? Jökvägen 54. Fan vad dum du är. Jök. Nej, men säg nu. Så då, jag har fått beställa 3 gånger, jag har fått beställt mig till Koltrastvägen som ligger ovanför våran väg, för de har inte trott mig. Så jag har fått gå 200 meter för att jag inte kunnat beställa taxi. Det är jävligt. Men det är, då skrattar jag samtidigt. Men det är ju också, det är absurt.
Känner du att du är en svikare för att du numera bor i Stockholm?
Nej, det gör jag verkligen inte.
Får du höra det när du är i Göteborg?
Någon gång kanske. Men jag säger bara att de måste ha lite kul i Stockholm också.
Det är ett jävla bra svar. Ja. Vad är en räkhäst?
En räkhäst är en enmans... revy som jag fan ska ha premiär på
någon gång
under hösten.
Den har skjutits upp ett par gånger.
Ja, förhoppningsvis på Lånsbergsteatern, Galenskaparnas högborg. Jag ska få spela min enmansshow där och sen blir det nog turné.
Men räkhäst är alltså någonting som du har kommit på. Det är inte ett uttryck för någonting.
Nej, räkhäst är... Jag skriver upp alla idéer på lappar, har alltid gjort. Servetter, lappar, bordstukar som liksom har sparat genom alla år. Och som jag tittar på ibland. Men var jag 7? Var jag 8? Jag skrev ett räkhäst på en lapp. Varje gång jag ser en lappen så blir jag, så garvar jag och tänker, fan är det där för idé? Och sen ska jag göra någon enmansshow och prata om det. Så får jag bara säga, räkhäst? Är det nu den här jävla grejen ska... Och så sa producenten, det är det sämsta namn jag har hört. Kan absolut inte heta räkhäst. Det, man förstår ingenting. Okej, okay. Så jag gick det 2 dagar så ringde den här producenten upp och sa så här, jag tänkte på den här jävla räkhästen. Jag kan inte släppa det här ordet. Föreställningen måste heta räkhäst. Jag vill bara veta, vad fan är en räkhäst? Jag kan inte släppa. Jag blev besatt av den jävla räkhästen. Så att det handlar lite om det också på något sätt. Min fantasi och mitt huvud.
Vad fint att det kan bli en show av något som du skrev på en lapp när du var 7.
Ja, det är något roligt i det.
Jag tänker kasta några snabba på dig och sen ska vi göra... något som heter 10 snabba. Sen ska du få rekommendera något. Sen måste vi gå och jobba.
Det är jätteroligt att sitta och prata med dig.
Vad kul.
Ja, jag ska också måste säga att jag blir ju oerhört luddig ibland.
Ja, men bli, det är
jag svävar fara. Iväg. Jag, alltså rak. Jag är väldigt orak. Bara... Hela jag är mer böjd.
Och så roligt att vara jättetyst.
För att jag bygger upp en otrolig spänning. Jag ska ställa den sjukaste frågan.
Okej. Om du hade fått frågan att vara med som tävlande artist i Melodifestivalen, som jag gissar att du har fått frågan om tidigare, tror du att du någon gång kommer att ställa upp på det?
Ja, om det är en asrolig låt. Ja, varför inte?
Vem är den roligaste människan som du har mött?
Min morfar var inte klok.
Vad gör dig ledsen?
Just nu är det hela Afghanistan-grejen. Det äter upp mig. Mm. Jag kräks, jag dör, jag gråter lite. Så är det just nu. Mm. Det rider mig. Helvete.
Vad gör dig arg?
Det gör mig arg att vi kan göra så jävla mycket mer och så gör vi liksom inte det. Den miljögrejen, det är ingen som vill ta tag i den kulan och säga så här, ja, regeringen säger det måste komma från företag och det måste komma från, det sitter ju några med sån jävla makt, gör markeringar, säg ifrån. Det är de här kraven som gäller. Det kan inte ligga bara hos fotfolket att rädda världen, utan det sitter folk på sån jävla makt. Ta tag i er för helvete och var inte så jävla mesiga.
Om du fick välja en egenskap som du har, som du vill att dina söner ska ta efter, vilken egenskap hoppas du att de får av dig?
Åh, oh, vad svårt. Då måste jag veta om jag själv är ju mitt i det här. Jag tänker att man ska försöka vara snäll. Jag vet att det låter löjligt, så här bamsartat, men jag tänker att någon slags respekt, att om någon tänker annorlunda eller si eller så, så behöver man inte bli rädd. Eller man, men att vara snäll, eller försöka vara snäll, det tycker jag är en role model som fan är fin.
Jag skulle säga att du är en av de snällaste människorna jag känner, och jag skulle också hoppas att dina söner får den egenskapen av dig. Du är snäll mot alla. Det tycker jag är grymt.
Så jag, lite, jag hoppas inte de blir lika, jag är lite velig också, tänker jag.
Hur menar du då?
Exakt, du hör ju när vi ska prata om något annat.
Nu ska vi göra 10 snabba. Är du beredd?
Ja.
10 snabba med Sarah Dawn Finer.
Hasse eller Tage?
Bägge.
Nej, du måste välja.
Åh, fy fan, det var det värsta jag varit med om. Nej. Tage eller Hasse. Tage, min äldsta son heter Tage. Åh, fy fan. Den var inte alls snabb. Okej.
Håkan Hellström eller Lasse Winnerbäck?
Håkan Hellström.
Vego eller kött?
Kött.
Glenn Killinggänget eller Lorrygänget?
Åh, fy fan, vad svårt. Killing.
Stå på scen eller göra film eller tv?
Jag är en brytpunkt, jag vet inte. Men stå på scen är ju passion.
Det var bättre för...
Eller film.
Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än?
Det bästa absolut inte hänt än.
Klokskap eller dårskap?
Dårskap.
Henrik Dorsin eller Henrik Schiffert?
Det är ju väldigt... Jag får ta Henrik Dorsin, han är ändå med i Grotesco och det är ju en jävla höjda grupp.
Eddie Murphy eller Jerry Seinfeld?
Jerry.
Och sist men inte minst, 10 snabba Per. 031 eller 08?
Den var jättesvår. 031.
Det är klart du säger. Jag älskar att han så tagit det svåraste som man kan fråga dig. Och helt underbart. Bra jobbat.
Jag höll på att gå in i väggen.
Jag vet, jag älskar det. Tack för det. Okej, okay, då har vi kommit fram till den sista delen, vilket är att du ska rekommendera 3 saker, högt, lågt, vad du vill, för att lämna lyssnarna med denna dag. Så jag säger, Per Andersson, micken är din.
Ligg med varandra, tänker jag. Det förtjänar ni som lyssnar på det här. Efter att ha lyssnat på det här. Ja. 2. Och också, jag tänker att det kanske ger något ändå. Att det tänker man, att man tänker så här, jag borde göra det där, eller borde göra det där. Kan man inte bara ta bort bord och så gör man det där? Ibland är det som att man sätter upp ett större staket för sig själv. Staketet kanske inte är så högt egentligen. Det kanske bara är ett litet nät man ska kliva över bara. Och det behöver inte heller bli revolutionerande. Jag har alltid velat skriva en bok. Den behöver inte förändra världen. Den behöver inte bli ett mästerverk. Utan det är bara kanske så, om du känner att du har det inom dig och vill göra det, så gör det. Det tänker jag. Ta bort alla borden. Gör om dem till jag gör det. Och sist men inte minst, och omedelbart till systemet, köp punch.
Det är klart att man ska köpa punch.
Ja, det var
bra,
godare man
bra
tror.
Rekommendationer. Vi ska avsluta med den låten som förde oss samman på ett väldigt djupt plan en kväll när vi båda två insåg att vi älskade Stinsen brinner med Galenskaparna och After Shave. Och framförallt älskade en låt som Knut Angered sjöng, som du sjunger så magiskt stackert. Nu har jag inget instrument och utanför så pågår någon slags techno.
Men kan inte den komma istället?
Jo, men den kommer att komma när du har sjungit de första raderna.
Då är det också så här, jag kan berätta kort att ibland när jag, detta är en liten go-to för mig. Ibland när jag känner så här, när jag känner mig inte pepp, då kan jag gå in och lyssna på den här. Ibland innan föreställning, 2 minuter innan föreställning, om jag känner att det händer ibland att jag lyssnar på den här. Nu kan jag inte säga exakt, jag tror det är 1:30. Från Knut börjar sin wail och sen går in i andra versen när han spräcker sönder hela rösten. Hur fan nu han gör det där. Bland det roligaste. Jag kan inte sluta skratta när jag hör det där. Så spar
jag låten. Kommer att spela det.
Ja, jag vet. Ja. Men att låten är helt fantastisk, men lyssna, det är värt att lyssna på hela vägen, för den byggs på ett otroligt sätt. Sen krackelerar den i dårskap på ett det är ljuvligt.
Vi ska sjunga några rader och sen ska vi säga hej då. Ska vi börja med versen?
Ja, vi börjar på början så ska vi glida över den här låten.
Ja, exakt.
Men glider över låten så säger vi hej då efter låten.
Okej, då säger vi hej då först.
Ja.
Okej, hej då. Tack för att du var med. Jag hoppas vi får fortsätta någon annan gång.
Ja, det var så, det blev så tamt. Hej, hej då.
Hej då.
Hej.
Jag älskar dig. Tack så mycket.
Jag älskar dig med. Tack så mycket. Vackert sjunger den som längtar.
Längtan skänker rösten ton.
Och vad kan man bättre längta
än på järnvägens station.
Läxor tunga är att lära. Tårar smärtar när de fälls. Tåget tagit har min kära och försvunnit på sin räls. Men jag tröstar mig med sången. Tiden skänker hjärtat tröst.
Sen du reste är jag fången av min egen vackra röst. Skulle jag sagt i Göteborg?
Jag älskar Göteborg som puttar in det här såsätt. God lyssning såsätt. Har det gått nu?
Per,
ja?
God lyssning såsätt. Har det gått?
Sketgött, hej på dig.
Sketgött.